Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med
Jens.
Och dagens avsnitt ska vi prata två saker framförallt. En film och en serie. Båda Netflix.
Ja.
Och vi kan väl hoppa direkt in på filmen. Vilken film är det vi ska prata om?
Det är ju filmen Damsel med Millie Bobby Brown.
Millie Bobby Brown spelar huvudrollen. Och i flera roller så ser vi ju bland annat då, vet han, Ray Winston. Ja. Och Angela Bassett bland annat, och Robin Wright.
Det är Robin Wright också. Ja, det är ja, plotten är ju en
kort är det en ung kvinna som spelas av Millie Bobby Brown då.
Ja, precis.
Ja, som då ska bli bortgift i ett kungadöme, helt enkelt. Med en, hon kommer från en ganska svåra förhållanden. Deras, liksom, deras kungadöme är som kajt och det är inte bra med mat. De behöver liksom lösa detta. Och så kommer det här rika kungadömet och erbjuder ganska mycket så här hemgift för att det ska gå bra för att de ska gifta sig. Och så får hon då träffa den här prinsen Henry, eller vad fan han heter. Som ska gifta sig med. Och hon åker dit och så ska jag göra det för sitt folks skull. Och så gifter sig med honom bra. Och så visar det sig att det inte alls är så. Utan de gör en grej när de gifter sig på det sättet. Och sen offras de till en drake. Alltså det är plotten.
Ja, typ. De kastas ner i ett berg. In i ett berg.
Ja.
Och att det är tre döttrar, quote in quote. Varje år var det, va? Eller var det?
Alltså det måste ju vara, det måste ju vara tre döttrar per år. För det kan ju inte vara tre döttrar totalt.
Nej, för det, men det var per år. Jag vet inte om det var vartannat år.
Nej, men jag vet inte heller.
För hon är ju den andra.
Det kan ju vara tre döttrar per generation också. Alltså,
ja. Men de offras samtidigt.
Ja, när det då är en ny kung och en ny drottning så kanske det är deras. Det måste vara tre döttrar då på något sätt. Och anledningen till att det de gör då är att eftersom den här, de är ju korrupta de här då, så att säga, den här kungafamiljen. Men de gör ju då genom att de skär sig i handen själva och på blodet så skär de andra, så de blandar blod i handen.
Alltså att, så att de som offras luktar kungligt.
Ja, precis.
För draken.
Ja, exakt.
För det är så att draken vet att det är kungligt.
Ja, och så slänger de ner dem och så tror draken då att det är den här kungafamiljens barn.
Typ. Ja. Och anledningen till varför det just är så är ju för att förr i tiden så var det någon kung som hade tagit sig in där och så hade...
Som de är ättlingar till.
Ja, som de är ättlingar till. Och så hade då draken, som inte egentligen var ett hot, men hade tre egna barn. De barnen, drakbarnen, dödades. Och därför så blev det så här, för att kungariket skulle få fortsätta så blev det liksom en deal att ni måste offra tre döttrar.
Mm.
För att jag fick offra tre döttrar. Och det fortsätter liksom i evighet. Typ.
Mm.
Och sen så kommer ju Millie Bobby Brown.
Det är plotten i alla fall. Och jag kan säga att plotten är skitdålig. Och det är filmen också. Ja,
ja, plotten. Alltså, ja, plotten. Men ja, Millie Bobby Brown kommer in där och slängs hon ner. Och så är hon då den här prinsessan som fattar sanningen. Och ska liksom ta sig ut från berget och inse då att det finns mer under ytan vad man vet kommer till varför de offras och hur de offras och allt det där. Men ja, alltså jag tycker alltså, grejen för mig, dels är liksom filmen alltså tråkig bara. Alltså det händer så lite, jag vet inte. Och det visar också, jag vet inte, jag tror att det visar en svaghet kanske i Millie Bobby Brown, för att det är väldigt mycket bara hon. Och jag vet inte, hon känns inte riktigt som att hon är riktigt på den nivån än för att bära en film helt så på sina axlar.
Hon gör ju ändå det i Enola Holmes till viss del.
Ja, fast där är så jäkligt mycket runt omkring.
Hon får ju rätt mycket draget där, men hon löser det ändå på ett annat sätt, men det är också bättre på så många sätt.
Ja, men det här är mer också, alltså det blir alltså, som att skillnaden för mig med de två är att hon är så mycket själv i Damsel. Alltså att det handlar så mycket om att hon behöver bära det verkligen själv isolerat i så stor del av filmen. Men i Enola Holmes så liksom har hon så mycket
som
hjälper storyn också.
Ja, och hon har ju folk att spela emot där. Ja. Det har hon inte riktigt här. Alltså det som jag Alltså en av de sakerna som jag blev mest besviken, för jag hade ändå sett framåt lite grann, tänkte att det kan vara coolt att se det.
Mm.
Delvis är det ju märket att hon, för man får aldrig riktigt förklaring på varför hon är så jävla bra på att slåss. Men hon, det kan, hon lyckas ju ta en drake, men det kan inte liksom träna det riddare. Liksom, en stycken klarar inte ens det, men hon löser det. Men oavsett, skitsamma. Men det som jag blev mest besviken på är den här känslan som man får lite grann när man tittar på, när de inte riktigt visste hur man använde the volume.
Mm.
Alltså det blir väldigt instängt, även om det försöker vara i en öppen miljö så känns det väldigt instängt. Ja. Här försöker de inte ens vara en öppen miljö, utan merparten av filmen, hon hamnar ganska fort i den här grottan.
Mm.
Och sen är hon där ganska länge i den här grottan.
Ja.
Och sen när hon väl tar sig ut så tänker man, åh gud vad skönt att hon tog sig ut, eller hon kanske får se något annat. Nej, men då måste hon tillbaka in i grottan.
Ja.
Och så gör hon det i alla fall, så att hela filmen är den här jävla grottan i princip.
Ja.
Och det känns så jävla tråkigt.
Ja, och sen så blev jag sån här, jag blev liksom irriterad också på att, alltså hur mycket hon skriker i filmen hela tiden. Hon skriker om, du vet, svärta för hon råkar ut vid grejen. Så det är konstant bara massa så här, hela tiden för henne. Och jag var så här, okej, jag fattar dumt. Måste du skrika 150% varje gång? Liksom, det är bara så här, det blev för mycket för mig till slut.
Men det är för mycket, och det är också för mycket sådana saker som är bara dåligt manus, ska jag säga. För det är också sådana saker som hennes, alltså hennes pappa dör ju där. För han vet ju om den här dealen och går ju med på den. Men sen så ångrar han sig att han kommer att försöka rädda henne. Vilket är sådär, för det första så blir man ju bara så att det är jättemärkligt. Hon borde hata honom, han är vidrig. Men det förstår jag att inte man gör, men det är fortfarande så här som det är. Men sen så är det när hon står och gömmer sig och han dör, då gör hon lite pip ifrån sig. Så här, ett ljud bara, så, här, och så då hör ju draken och ska ju bara jaga, och det är så här, det är dåligt manus bara, för det är så här att draken ska upptäcka att hon är där och jaga henne igen, alltså det
jag vet.
Är mycket, men det är mycket saker.
Ja, men det är mycket som är liksom för mycket on the nose, det är som du vet de här maskarna som man läkar med effekter i larverna, det är också så här, så fort de liksom introducerar det och det som man ser att det hjälper henne, man säger okej, du vet jag jättetydligt nu, det är som att de slår i ansiktet på henne, du kommer ihåg det här, för det här kommer man sen, och man bara okej, då vet jag det, liksom. Jag fattar. Men det är så här, då sitter man bara och väntar på att det ska dyka upp igen. Så jag tycker jag vet inte, alltså jag vet inte vad man vill ha sagt med hela den här stepmother sidoplotten.
Nej,
för det är också så här med, i slutet där när hon säger mother istället för stepmother. Så det är så där kommer bara, men alltså vi har inte ens sett de här ha liksom en för de har inte ens haft en strängd relation. De har ju varit rätt hyvliga mot varandra.
Ja, absolut är det så.
Så det är inte liksom att de är ovänner och sen så blir det så här värsta 180-ändringen och hon bara, du är min riktiga mamma.
Nej, alltså det är också en svaghet som jag kan störa mig på lite grann, för den är märklig, för man förstår ju i början där att det är någonting och att pappan inte är helt på det hundra, men styrmorsan där är ju liksom, hon vill ju inte gå igenom med detta för hon märker att något är fel.
Ja.
Så att hon är ju liksom, och det här känns som att de försöker vara, ska man säga, kontroversiella eller edgy åt andra hållet. Istället för att man har den klassiska styrmorden så, så tänker de, vi ska göra en ny tolkning av styrmorsrollen.
En god styrmor.
Ja, så blir det så här, det är så töntigt i det. Alltså på det sättet, samtidigt har jag ingenting emot egentligen, men det blir också så fruktansvärt töntigt att man gör det. Men fine, det kan man köpa. Men den är, så till stora delar så är den bara, den är bara töntig i filmen. Och rent kast så fine, alltså det är klart att det är ju hemskt det som draken har varit med om. Men jag kan också bara säga att om hon nu kunde döda draken, kunde hon göra, så hade hon kunnat lösa problemet för alla. Och så kan den familjen som förmodligen, liksom, det är någon enstaka, det är ju framförallt drottningen där då, som har varit den här drivande parten att göra detta. Men om hon hade gjort sig av med draken så hade det inte varit ett problem längre. Och så hade hon kanske kunnat få frid mellan båda kungadömerna och allting egentligen, istället för att offra ännu mer. För att det, alltså, om man ska tänka, för hon gör ju väldigt mycket för sitt folks skull hela tiden.
Mm-hmm.
Och det är liksom, hon går med på mycket. Och rent krasst är det så att om hon tänker på merparten folk så borde hon ju döda draken. För att av dem som får sticka från det här slottet sen och alltihop, det är mycket människor som drabbas. Och som kanske inte har någonstans att ta vägen och blir misär. Alltså. Så att, sen tycker jag inte att man ska döda draken, för det är ju hemskt, men förstår du vad jag menar? Nej, det blir ändå så här sak som att man så hade det kunnat göra, så hade det kunnat lösa sig ändå.
Ja, så jag tycker också hela det här med att de ska offra döttrarna och det sättet att liksom lista ut det genom att ta andras döttrar och så blanda blodet och allt det där. är sådana, det känns så jävla, alltså jag kan köpa så här att man skulle göra det, men det känns så jävla ologiskt att man skulle liksom bege sig ut i alla delar av världen för att hitta folk till detta. Alltså, varför behöver man ha ett bröllop liksom? Varför behöver man göra hela grejen? Om de ändå måste offra dem, varför inte bara ta tre random tjejer, skär upp deras hand, skär upp prinsens hand, blanda blodet och kasta ner dem?
Kanske för att det blir för mycket liv och så blir det krig istället. Mellan olika kontinenter och allt möjligt.
Jo, fast alltså man kan ju resa bort från sitt eget men bara ta random istället för att liksom ta prinsessorna. Alltså, och göra hela, alltså, tänk hur mycket pengar och så som att göra med bröllopen. Alltså, det är så ologiskt sätt att hantera det.
Ja, det är extremt ologiskt ska man säga. För att det
rent, man ska ha ett jävla bröllop tre gånger.
Ja, alltså rent krasst så hade det ju varit lättare. Alltså antingen, de har ju ett eget kungadöme på det första. Där hade de ju lätt bara kunnat... Alltså en intressantare plott hade ju varit om så här, ja men i området eller vad som helst så försvinner det barn.
Ja.
Eller så här, eller ja, unga flickor eller unga tjejer eller så här, i min barns ålder då. De försvinner och man vet inte varför. Och så är det, alltså det hade ju varit intressantare plott, för de gör ju väldigt mycket för något som är ganska onödigt egentligen.
Ja.
Så att det är ju, men återigen, jag försöker tänka att det här är ju verkligen en barnfilm.
Mm.
Jättemycket en barnfilm på många sätt, på alla sätt egentligen, och väldigt enkel, och så ska den väl vara lite female empowerment, att
ja,
unga tjejer ska känna liksom att man kan slå tillbaka eller göra sådana här saker då, va? Men den är ju helt klart svag liksom.
Ja, känns väldigt oarbetad.
Ja, och jag är så besviken på att det inte var mer av en... Jag hade ju inte förväntat mig någon typ av, vet, fantasy-odyssé. Alltså att det skulle vara...
Ja, också.
Man skulle liksom ta sig från olika ställen och att det var lite mer som hände liksom, på något sätt. Och man skulle få en förklaring på att liksom, hon är en krigare på något sätt. Men det är ju inte alldeles det. Här är det bara hon och den här draken den här tiden. Och, jag vet inte, jag tycker att... Den var svag på alla sätt egentligen. Och bara tråkig. Och den här jävla grottan, alltså den tråkigaste miljön man kan vara i.
Ja.
Nej, besviken. Behöver inte prata så mycket mer om det, förutom att den är dålig. Jag tycker inte att den är sevärd. Har man döttrar som är inte över 10 år, så kanske man kan se den, för det kan få så här, kul, en stark ung kvinna liksom. Men i övrigt, nej. Svar nej.
Mm.
Så att du får sätta ett betyg på den då.
Typ. 2.
Mm, det var det jag tänkte också. Jag tänkte en 2 också.
Bra, då hoppar vi över till något som är kanske lite roligare i alla fall. Mm. Och som har gått, läste jag senast idag, tror jag, om det var igår, att det blivit en av de populäraste på Netflix. Jag har fortfarande inte, den har nog inte slått några rekord och sånt, men den verkar gå rätt bra i alla fall.
Mm.
Men jag har inte heller hört någonting om att den fått greenlight för en säsong 2. Har jag inte heller hört. Så det väntar man ju på, då får vi se hur de gör. Men det är ju då Three Body Problem,
ja.
Baserad på en bok av en kinesisk författare. Och det här är ju, alltså plotten är ju, den är ju ganska svår att förklara, men det handlar ju om forskare kan man säga, vetenskapsmän, som i typ vår tid dör av oförklarliga skäl.
Mm.
Och sen så kopplas det tillbaka till typ, ja, vad är det, 60-talets Kina-ish liksom.
Ja, 60-70. Det,
ja, det börjar nog 60 första svängen, men sen utspelar sig merparten på 70-talet, tror jag. Där man då ser att det är forskare, för de är emot forskare i Kina då, för det är kommunisterna och alltihop. Men de håller ändå på med forskning där de försöker då kontakta rymden, alltså utomjordingar helt enkelt sådär. Och få någon liksom kontakt där då.
Mm.
Och då blir det helt enkelt att de får kontakt med utomjordingarna som heter Santi.
Mm.
Och de har ju då, de ligger bakom de här vetenskapsmännens på något sätt död.
Ja.
Och då blir hela plotten att de är på väg mot jorden tack vare den här kinesiska kvinnan då, som han följde. Det är hon som, hon får möjligheten att säga till dem att inte komma, men hon får också möjligheten att säga till dem att komma. Hon säger till dem att komma.
Mm.
Och då är de på väg till jorden och de ska komma om 400 år. Och det tar ett tag, och sen så kommer man fram till då att liksom efter halva säsongen ungefär, så börjar då mänskligheten förbereda sig kan man säga på liksom, striden eller att slå tillbaka mot de här Santee när de kommer då. Men det är svårt eftersom de har så här avancerad teknik så de kan liksom se och höra allting som människorna gör på jorden hela tiden, vad de väljer liksom, så att det blir invecklat kan man säga.
Ja. Alltså, ja, jag tyckte ju att det var en bra serie. Alltså jag gillar ju, alltså det är ju väldigt så mycket mysterieserie. För att det som du sa nu till exempel, det är ju sånt man får reda på efter halva säsongen typ. Innan det är det ju mer vad är grejen? För det startskottet är ju att typ vetenskapet är sönder. Alltså alla test man gör så funkar inte så, och det är inte resultat man förväntar sig. Så är det ett mysterie kring det, och så är det mysterie med de här vetenskapsmännen som dör och typ siffror som skrivs överallt. Så det är ju väldigt mycket först bara ett mysterie. Vad är det som händer? Och sen så är det intressant med den här, det är också den här spelvärlden som de använder, den här virtual reality.
Ja, det finns
som är liksom teknologi som inte ska finnas.
Liksom. Nej, och det är liksom hjälmar man tar på sig och så hamnar man i en helt annan värld. Och varför de här så att säga spelen då, inom citationstecken, finns får man ju reda på sen. Alltså, ja. Man får veta varför man gör det.
Men det är ju väldigt mycket så här, det är ju intressant, jag tyckte det är intressant så här att på något sätt så här, att mänskligheten på något sätt, de är fångade på sätt och vis och vet att ett hot kommer. Vet också att allt de planerar kommer fienden veta om. För fienden kan ju se och höra allt de gör. Men ändå på något sätt behöver man lista ut ett sätt att försvara sig på. Vilket är intressant. Och det är lite så här, jag hade nästan velat ha lite längre serie. Alltså lite fler, för jag hade velat se mer. Där den slutar för mig var lite antiklimax. Det var så här,
ja, det var det.
Jag vill liksom ha lite mer steg i det, lite mer så här, för att jag var lite så här, visst jag ser fram emot säsong 2, men jag var ändå samtidigt så här att jag sitter och väntar på säsong 2.
Nej, jag...
Det hade varit, jag hade velat ha lite mer av en cliffhanger och lite mer följa ut på saker de sätter upp och bara få en hint till någonting. Vilket är lite svagheten i det.
Det är det. Samtidigt som man säger att om det inte blir säsong 2 så har de ju ändå slutat på ett hyfsat bra ställe. Det är ingen jättekliffhanger. Det är en cliffhanger, men ingen jättekliffhanger. Man kan liksom lämna resten åt fantasin typ. Alltså, till viss del.
Ja.
Men jag håller med dig. Jag tycker också att det blev ett antiklimax. Jag blev så besviken. Jag bara, fuck. Det...
För jag tyckte ju hela det här att han, det är hans hjärna som skickas.
Ja.
Det var så. Jag har blivit lite mer av det.
Ja, jag med. Egentligen. Och jag blev, samtidigt så är det också, det var en sån sak, för att en så här, det är ju spoiler alert såklart, alltså jättemycket.
Allt är spoiler.
Ja, det är sån alltid. Men du har ju då en person, han är ju sjuk i cancer, en av de här forskarsnubbarna, de är ett gäng kompisar som är forskare, ja. Liksom, och han är sjuk i cancer, men han donerar ju sin, för de hade ju tänkt skicka en kropp egentligen, en människa, nedfrusen, ja. Som skulle möta upp de här Santee halvvägs, typ. Ja.
För att de ska kunna forska på och förstå.
Ja, alltså
och det... för att man hoppas kunna infiltrera lite grann.
Ja, det är lite så, alltså just den biten tycker jag är lite att man kanske inte riktigt förklarar den tillräckligt väl. Det är lite flummigt med varför man inte ska skicka den, för att det är ändå till motståndarna och så här, varför
ja, alltså jag blev ändå så här, jag fattar. Alltså hans hopp, ledarens hopp där är ju att samtidigt ska få på nyfikna.
Ja, precis. Och det är också så här, men det är också en jävla gambling. Alltså, ja.
Varför, men det är också så här, det är ju bara kasta allt egentligen.
Ja, men det är verkligen så här, ja.
De vet ju ändå om allt.
Ja, alltså det är som det. Men de här Santee, anledningen de också, för de har ju sin fanatiska grupp på jorden som varit.
Ja.
Men där upptäcker de ju att människor ljuger.
Ja.
De ljuger ju inte. Alltså de förstår inte konceptet av att
ljuga.
Av att ljuga. Vilket är intressant i sig. Men när de gör det så, ja, i princip så offrar de ju hela sekten. De har några, så de har ju folk kvar.
Ja.
Men många försvinner ju i det. Så att de tänker ju om. Det går liksom från att de har sin plan och de här jobbar på det till att de överger den planen och de här människorna som är fanatiker. Men de behåller vissa för att de försöker infiltrera. Och
jag gillade det
Jag gillade förklaringen till varför de gör den. För först är det, får man det här bara att de är liksom övermäktiga, de är nyfikna, de är till jorden för att liksom, de vill hjälpa på något sätt, men om det kommer vara bra för alla, det vet ju inte vi då som publik, det vet ju inte de på jorden heller. Så det är liksom där man handlar om först, men när de då fattar att vi ljuger och de blir rädda för oss.
Mm.
Och hela den här grejen att de nämner det här med hur fort vi har utvecklat oss. Mm. Så att när det går 400 år och de är framme, så kommer vi vara teknologiskt liksom, högre än vad de är, vilket gör att då kommer de fram och så kommer de bara förstöras. Och därför så behöver de göra allting för att liksom halt our progress typ.
Ja.
Jag tycker det är en intressant och ändå rimlig förklaring till varför de ändrar sig som de gör.
Ja, jag tycker att det är en ganska cool förklaring. Jag ska återkomma till han cancersnubben sen också, som vi inte pratar klart om. Men jag tycker att det är lite en häftig grej ändå, för hela three body-grejen är nämligen att de kommer från en planet där de har tre solar. Ja. Där de pratar om att de måste räkna ut att när de har då ett kaostillstånd som inte är bra och liksom en tid som kommer vara lugn och bra för dem. För de fångas mellan olika solar och ibland är de inte runt någon och ibland är det för mycket. Ja. Så antingen så bränns de sönder eller så blir det iskallt eller så blir det så här. Så de har ju gått upp och ner i civilisationer och de har utvecklat sig ganska långt ibland. Sen har det raserats och så har de fått börja om och så har de hållit på så där. Så deras utveckling har gått mycket långsammare än vad den gjort. De har levt längre än vad vi gjort, men den har gått långsammare. Och därför säger de att hela det här spelet de spelar i den här virtuella världen är ju för att man ska förstå det typ. Och där kommer det fram till att människan har gått ganska fort fram i utveckling och har inget som stör. Så det är verkligen så här att om 400 år då har vi kommit i kapp och förbi.
Mm.
Och är då ett, liksom ett riktigt hot mot dem. Hot. Det är därför de försöker förstöra vetenskapen och håller på. För de börjar med att de sitter på en sån här supercollider typ i Oxford och inte förstår liksom resultaten som dyker upp, för att det stämmer inte med fysiken typ. Nej. Det ska inte vara så. Men då är det ju de som förstör resultaten för att de vill inte att vi ska utvecklas, och det är därför vetenskapsmän och sånt dör också. Och det är ju ganska intressant, för att det är ju liksom, man kan känna igen det, för vi går jävligt fort framåt i utvecklingen. Det är ju, liksom, tänker vi 150 år tillbaka så är vi som i industriella revolutionen i princip. Och idag så har vi typ AI och alltså det är helt sjukt hur fort det går.
Mm.
Så man förstår ju dem, och så blir de ju rädda för att vi har det och vi har AI. Och sådär. Så de försöker göra det bästa av det såklart. Sen är man ju sjukt nyfiken på hur de ser ut. För de säger att de inte ser ut som människor.
Nej.
Vi gör det för er skull, så har vi tagit de här formerna i den här VR-världen och sånt. Så det tycker jag är spännande.
Ja, för jag undrar, det är ju sådana saker, det är ju vad jag hade jättegärna velat se mer om. Att jag hade velat veta hur mycket av den här VR-verkligheten, det som händer i det.
Ja, att de kan torka sig.
Att torka sig till exempel, är det bara något de har gjort för spelet? Eller kan de det?
Ja, det undrar jag med. Jag tänker mig att de ändå kan det.
Ja.
Så. För att i VR-världen ska man säga då, ni som sett den vet ju, men om man, det är ju spoiler också. Men där är det så att de får ju upp, alltså de är ju så, när det kommer en sån varmeperiod, då kan alla liksom lägga sig ner och typ torka ut sig själva.
Om man torkar ut sig alltså fort nog,
ja, de gör
så, kan man sen bli åter...
Ja, det är som att man blir, alltså det är som, de gör sig frystorkade, liksom, helt enkelt. Och sen så räcker det med att, så här, if one survives, all survives, säger de ju. Då räcker det med att en eller ett par personer lyckas hitta något sätt att överleva den här perioden, och hur de gör det vet jag inte. Men sen när det väl är gjort så kan de gå ut och slänga ut de här kropparna som är torkade i vatten och så återuppstår typ alla. Och det så kan man ju absolut göra. Alltså om det måste ju vara så att de har gjort så, för annars skulle de ju inte vara utvecklade alls, tänker jag.
Ja.
Alltså då hade de ju gått under varenda gång och börjat om verkligen från scratch liksom. Så det är en intressant grej. Och sen så är det just det här med kroppen som ska skjutas ut i alla fall, ska komma tillbaka till den, visar sig att de ska göra det med hjälp av kärnkraft eller kärnvapens explosioner, att accelerera upp till en viss hastighet. Och då krävs det 1000 atombomber på varandra, men så lyckas de få tag på 300. Och då måste de minska
vikten.
Och då blir det bara att de tar en hjärna istället. Och då tar de ju den här, han som offrar sig då till att ta sin hjärna till att göra det. Och så har de 300 sådana bomber som ska gå. Och då tänker de att om han väl kommer fram, de kan liksom med sin teknologi bygga upp en ny kropp till honom och liksom återuppliva honom, så det kommer liksom lösa sig. Och det var ju typ, tycker jag, en av de hemskaste grejerna som jag hoppas att det löser sig, men jag är inte säker på att det gör det, för att den är inte den är inte alltid liksom, den är inte så gladlynt, den här serien. Alltså det är inte så mycket regnbågar och enhörningar, utan den är ganska misärig på många ställen för att det är som det är.
Och sen också att hela resan blir faktum också.
Ja, och det är det som är så fruktansvärt. Ja, men det är precis det som känns så jävla hemskt. Alltså jag mådde så dåligt över det. Man visste ju att det skulle bli något sånt.
Mm.
För att det är på sån marginal. Sen är det fortfarande lite så här töntigt att varför, alltså de måste ju ha tänkt på det här. Varför lossnar den jävla, vet man blir lite frustrerad, men saker händer ju.
Det jag hoppas är ju att Santi fortfarande tycker att det verkar fascinerande nog att de ändå plockar upp på dem.
Så tänker jag ju med. Att det finns en potential eller en möjlighet, eller man ska säga, att det fortfarande kommer bli så att de plockar upp på dem ändå.
Mm.
För de har ju den här, vad heter den, som tittar på oss människor hela tiden till exempel. Ja. Den skulle väl lika gärna kunna påverka i lite rätt riktning eller vad som helst då. Ja. Sen så kanske det inte blir efter halvvägs, utan kanske kom fram 100 år innan de kommer till jordarbet, ja. Någonting. Så man hoppas ju på det. Men det är fruktansvärt när man ser i alla fall när det går fel och den börjar svänga åt fel håll. Och man tänker på, åh, den här stackaren. För man har ju ändå följt han då och ja. Hans kärlek, kan man säga, som hon inser sent. Och sådär, ja. Att han är kär i henne och sådär. Men, och det, han är ju väldigt uppoffrande. Mm. Tycker att han är lite töntig också, men han är uppoffrande.
Men sen, jag gillar ju det som får mig att vilja se mer egentligen är ju det här att de ändå liksom utvecklar den här samtidigt då, den här teknologin att frysa ner folk.
Mm.
Eftersom det var planen först och en del av planen. För det tyckte jag var så här, när de sa att det tar 400 år för dem att komma, då var jag så här, okej, men vad kommer med säsongen? Om det blir mer, ska vi bara liksom vänta in dem då, eller vadå? Men då vet du, då kan man ju göra tidshopp hela tiden.
Ja, men jag var också
där. Och ändå följa samma karaktär.
Ja, för jag var ändå inne på hur fan, jag tänkte samma sak, hur ska de lösa det? För jag fattar ju att man kan absolut göra tidshopp och så är det nya karaktärer. Alltså så här att man, någons barnbarns barn som tar över, att man ärver en roll och så. Men nu har de ju löst det genom att man har den här kryotekniken då, så man kan liksom frysa ner. Och han den här som styr hela skiten, vilket var, han verkar ju vara ganska jagad nu av de här Santi som det slutar. Men han har ju tänkt att han skulle liksom defrosta, jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var inte varje år kanske, men varje årtionde kanske eller
något, ja, något sånt.
Och liksom defrosta lite, styr upp lite och sen ner igen i frysen typ. Och då tänker man att okej, men om han gör det, och det verkar ju också som att, för det slutar med att man har 3 stycken som jag inte kommer ihåg vad de kallar dem nu.
Ja, just det, de här som man måste bara lyda dem.
Wallfacers. Heter de. Och det handlar om att alltså, de är wallfacers, så att de tittar mot väggen. Det kommer från gammal så här, tibetansk buddhistisk meditationsfolk som bara satt tysta typ. För att det de inte kan göra samtidigt är läsa tankar av människor i alla fall. Så att de här 3 som de har utsett är 2 militärer och så den här ena fysiken då. Den ena fysiken är ju en av de här kompisarna som är där. Han som är mest långt ifrån att vilja göra någonting med det här överhuvudtaget egentligen. Men just därför så är han ju så bra att ha där. Men de här har ju då blivit utvalda till att de ska tänka på en plan, men inte berätta den för någon.
Nej.
Och bara ha det i huvudet hela tiden. Så att det, liksom, när det väl sätts i verket så ska man bara göra vad de säger. Och de har fått fri liksom, passage till allt. Liksom, ja, vad de än vill ha, vad de än behöver, vad, allting de bara får. Liksom.
Får inte ifrågasättas heller.
Nej, utan det är bara liksom, att göra det. Och man verkar inte som att man kan säga ifrån sig rollen heller. För det Nej, försöker han ju försöker göra. Men det är så här, då, det är bara, han bara är det ändå. Ja. Och de är man, för de kommer ju behöva frysas ner för att kunna möta sig. Så att,
men jag tror att det är flera kommer, hon som hon asiaten där, hon nu heter som han är kär i där, hon kommer ju säkert också frysas ner.
Ja, alltså jag tror att mer,
de flesta vi har lärt känna kommer frysas
av,
ner.
Ja, men precis, av huvudkaraktärerna kommer nog att göra det på något sätt. För de har ju ändå, de är ju ändå där på något sätt.
Jag tycker att det finns liksom en intressant potential för vidare serie av det, just för att då kan man göra liksom tidshopp lite då och se så här, har det gått framåt så som människorna vill att det ska gått, eller har det gått liksom sämre för att Santi har gjort bra jobb.
Ja, nej, men det blir intressant, för varje gång, alltså, nu kan man ju inte göra det hela tiden förvisso, för det blir lite drygt, men det blir ändå lite spännande att när man då gör de här, när de, liksom, de här tidshoppen, så kan du varje gång du gjort det ha
en ny plotline,
man säger, för varje nya problem
som ska lösas. Och det är ändå, jag tänker mig att om de nu gör det, så kommer det säkert vara så att man kommer få se typ avsnitt 1 eller något sånt där, att de tinas upp flera gånger om, och sen så har det gått kanske 100-150 år, och den gången de tinas upp så har det hänt någonting som de måste lösa liksom. Så att det finns ju, alltså den är ju intressant, och den är också väldigt komplex. Det är svårt att ha, det är en svår serie att bara så här, vet man, titta bort en stund.
Ja,
så
man kan inte slötitta.
Nej, det är lite så är det nog. Alltså man kan, men då får man nog köpa att man inte hänger med riktigt, utan man får försöka vara med. Sen är det ju, man kan bortse från vissa när det kommer till de här personliga relationerna de emellan. För att de är ju, alltså det är klart de är viktiga, de tillför ju någonting till känslan.
Mm.
Men de är inte superviktiga för plotten än så länge.
Nej.
Egentligen, mer än att man förstår att det är klart att det är hemskt när vissa saker händer, men de är också, tycker jag, bland dem, de tycker jag är tunga liksom. De är, tycker jag, är hemska många gånger så här. Inte supertunga, men det är ändå känslosamt liksom, om man förstår. Sen tycker jag att, sen är den snygg, det är bra musik, det är välfilmat, det är bra regisserad, det är bra skådisar. En av de absolut hemskaste scenerna, tycker jag, är ju, för att en av dem som är med, som spelas av Eira González, hon är ju en nanofysiker, nanopartiklar, och hon har ju uppfunnit något, i princip mini-nanoteknologi, så att man inte ens ser vad det är, de här små robotar.
Trådar som är i stort sett osynliga och som kan skära igenom vad som helst.
Ja, alltså de är brutala, och det går att använda till allt möjligt. Ja. Hon gör ju seglet till den här farkosten, ja, och sånt som ska ut, och det är ju teknologi som går att använda till medicinsyfte, ja, som är jättebra på många sätt, men så är det hon är rädd för är ju att det ska bli vapen, vilket det blir, för att de här fanatikerna ska de ju komma åt och hitta anteckningarna från kommunikationen Santee med Santee det, som de har haft på de här och då har de ett skepp där som heter Judgment Day, och när de då, och där är liksom, bor hela familjer och barn och allt möjligt på detta skeppet, och i det så ser man ju då att de startar detta, de fångar upp dem i Panama-kanalen, och när de åker igenom, och när man då ser så här, men nu startar de, så ser man först ingenting, händer ingenting, ja, men det funkar inte, jo, men vänta lite, och sen ser man bara hur saker och ting bara skärs sönder på båten, det bara börjar skära sönder och går av liksom, och man ser inte vad det är, det är som ett osynligt hot, och hela båten, människor går i bitar och saker och ting. Och det är en av de mer obehagliga scener jag har sett på film och serier på väldigt länge. Just för att det är sånt osynligt hot, att du kan inte värja dig emot det. Det är liksom, du kan inte skydda, du kan inte göra någonting. Det är bara att, ta det.
Ja,
liksom.
det var en rätt sjuk sekvens. Alltså.
Ja, den är fruktansvärd. Just för att,
det är också att det är, liksom, det är barn.
Ja, det, alltså, det hela den biten blir ju ännu mer. Men det är så fruktansvärt att du... Det är inget, hot, du kan inte värja dig mot det.
Nej.
Det är omöjligt. Och då blir man ju, då tänker jag ju på så här verkligheten, för vi har ju nanoteknologi och sånt idag.
Mm.
Tänker jag att, du vet, sån teknologi är ju vidrig.
Ja.
Och då hoppas man verkligen att det här får man ju inte göra. Det här är bara, det här är så här, skriv in det i någon jävla konvention eller någonting. För det är ju lite grann som att man inte får använda, du vet, saringas och använda biologiska stridsmedel och sånt. Och det här ska man inte heller använda, för det är fruktansvärt alltså. Oh. Så att det är en väldigt bra scen, väldigt stark scen, väldigt obehaglig scen. För det, man förstår också då hennes motstånd sen på ett annat sätt.
Ja.
Och sådär. Så att väldigt, väldigt bra.
Sen det som för mig också var ett av de största liksom, frågetecknen i säsongen var slut, är ju egentligen vilken här gruppen, alltså good guys bland människor, man ska kalla dem, de man följer, som är liksom den här auktoriteten, den här gruppen med handledarna, vilka de ens är.
Nej,
för alltså, de har ju jävla massa tillgångar.
Ja, alltså han, den här Mr. Wade,
ja,
som han heter, som är huvud, han visar ju sitt lägg för den här officeren, alltså hennes pojkvän där. För de står och tjafsar lite, han bara, du är inte min chef och så vidare. Och så säger han, du kanske ska be om min my ID.
Mm.
Och så visar han, och han ser ju bara typ chockad ut och helt så här. Okej, okay, ja, och så säger han det han vill att han ska säga. Ja. Och där fattar man någonstans att det här är ju, jag vet inte om han vet, vad är det så här, världsspion eller världs, liksom, som styr. Alltså, han har ju enorma resurser
att
bara göra vad han vill.
Och han verkar inte tillhöra liksom CIA eller FBI eller MI5 eller något sånt där, utan det verkar ju vara någonting som finns under då, eller över allt det ja. På något sätt.
Och även han, vad heter han nu?
Benedict Wong.
Benedict Wongs karaktär, för att han jobbar ju ändå för honom och väldigt nära honom. För man får ju först känslan av att, typ att de inte är så stora. Man får först känslan att det bara är någon organisation eller polis typ. Men visar sig att det är väldigt mycket större. Och då är jag också så här, hur blev hans karaktär, liksom, hur fick han det jobbet?
Ja, och det är också så intressant. För att
han är ju väldigt mycket down to earth, den snubben.
Ja, han är alltså, jag älskar Benedict Wong i den här. Han är så jävla bra. Alltså, jag gillar honom överlag. Han gör så en jävla bra roll i den här serien. Jag blev lite så här, fan, jag hade velat se en serie med honom som sån True Detective-detektiv bara. Men för han är sjukt bra där. För han har ju den här att han ändå kan vara, han är ändå bitter, han är inte speciellt snygg heller så här. Men han är liksom en bitter, vanlig människa. Men ändå har lite av det här down to earth.
Ja.
Liksom, och ändå kan vara rätt mjuk med folk. Jag tycker att han gör det så jävla bra. Bra roll, bra karaktär och gör det bra. Men han är ju också, för de nämner det igen i början, men han failar uppåt, säger de hela tiden.
Ja.
För att han har varit på typ så här MI5 eller vad det nu är, Scotland Yard, men hela tiden så har han failat uppåt, och så säger han ju Way till honom att du kan inte faila uppåt mer.
Nej.
Så att han har ju verkligen kommit någonstans där det absolut, du kommer inte längre. Och det är ju liksom intressant att se vad det är. Och jag vet inte om vi någonsin kommer få reda på vad det är. Men det är ju helt klart någon mystisk jävla organisation. Och sen är jag ju, ska jag säga så här, med tanke på liksom plotten och vad det handlar om och hur den är från början, så är jag ju inte helt hundra på att människan är de goda här. Alltså,
nej.
Framförallt inte den organisationen kanske.
Nej.
Att det finns någonting mer som kan hända där. Eller att det är, ja, jag vet inte. Det känns som att det inte behöver vara helt svart eller vitt. Just nu så är hotet de här utomjordingarna. Men de i sig, om man tittar på dem rent krasst, är ju inte superonda. Alltså det är, man förstår ju varför de gör som de gör.
Alltså grejen, vi vet ju inte heller egentligen. Vi vet ju fortfarande inte vad de planerar att göra när de kommer. Även om de nu är rädda och vill liksom dra tillbaka oss så att säga, så att inte människor utvecklas för mycket tills de anländer. Vi vet fortfarande inte vad de vill ha gjort på planeten.
Nej, för
mer än att de vill kunna bo där då.
Nej.
Men så man vet inte det. För jag menar, vill de bara ha ihjäl mänskligheten och ha planeten för sig själv, då borde de kunna manipulera det på håll också.
Ja, de borde kunna göra någonting åt det. Alltså,
de borde kunna manipulera kärnvapen, attacker på hela planeten.
Ja, liksom. Men exakt. De borde kunna göra någonting så. Och det är det jag menar med att det känns ändå som att de har, alltså de känns, jag ska inte säga att de känns goda, men de känns ändå som att de försöker vara det med det de har, men de ser ju också att människan är ett hot, så de försöker göra någonting åt det. Så att, men och här
är det ett hot för sig själva.
Ja, och det är väl det hon ser också, som säger till dem att komma.
Ja.
Men det är också det, för det finns ju tydligen någon då pacifist i deras grupp som säger till att, säger ni till oss att inte komma så kommer vi inte. Jag är pacifist, gör vi det så kommer vi liksom att liksom förstöra för, eller liksom ta över typ. Och hon väljer att ändå kalla dit dem. Och det är väl lite av en som jag, och det har vi inte fått förklarat riktigt, men man kan ju ändå tänka sig så att om man bara hade kunnat kommunicera, och de förklarar ju lite grann, men om man hade kunnat kommunicera så att, men när ni kommer, ni är välkomna, vi hittar en plats tillsammans, så tänker jag att det hade man kunnat göra kanske. Men problemet är ju att det riktigt har varit det. Och problemet kommer ju då som man förklarar att människan ljuger, och det fixar inte de här samtid, för att det kommer inte gå då på något sätt. Och det behöver man kanske se mer av varför det inte skulle gå.
Och det borde ju också vara, alltså någonting som jag tycker är lite, som man har inte fått svar på men som är lite intressant, det är att jag fick ju känslan av att de har gjort det här förr. Med tanke på att den här pacifisten säger ju att om du säger ja till att vi ska komma, så kommer vi ta över, vad de säger. För mig lät det som att det är en självklarhet att det kommer de göra. Som att det är någonting de gör som ett art. Men då är jag samtidigt så här, då måste de ha hittat en plats innan. Så varför behöver de ge sig av igen?
Nej, och så kan det ju vara. Det kan ju vara så att de har hittat en plats innan.
Eller så är de bara så desperata.
Ja, det kan vara desperation. Men det kan
säger också någon ja så tar de
det. Ja, men det kan ju också ha varit att, att de har en dålig erfarenhet av det. De kanske träffar på en art innan som har ljugit.
Mm.
Alltså som har haft det i sig. Så när de åker iväg så har de blivit förrådda och det har gått till helvete. Liksom.
Ja.
Det vet vi ju inte, men det kan ju vara det att de har det med sig. Att det inte funkar. För de säger ju också det här med att om vi kommer om 400 år och ni får utvecklas och ni kommit så långt att ni kommer åka tillbaka till vår originalplanet där det fortfarande bor folk, för alla är ju inte på skeppen som är på väg mot jorden, utan de har ju kvar folk där, och då och där kommer ni typ utrota alla. Alltså, så de är oroliga för någonting, och då tänker man att de kanske har varit med om någonting tidigare. Ja. Men det vet vi ju inte.
Nej.
Det här är ju saker som man hoppas att man får reda på så småningom. Då, va? Men det är ju precis det här, för att jag kan ju sakna, om man ska vara lite kritisk, musiken är skitbra. Skådespelet är skitbra. Det som jag kan störa på det är att jag tycker att den hade kunnat vara lite snyggare filmad. Alltså rent kameratekniskt och fotot liksom. Men det är ju min liksom, alltså preferens så i det. Det gifter sig, och det gifter sig väl, det funkar på det sättet de gör. Det är inte speciellt komplicerat, utan det är ganska nästan, jag ska inte säga att det är dokumentär känsla, men det är en liksom klassisk, nästan som en BBC-produktion i sitt foto. Och det funkar liksom i en sån typ av miljö. Men jag hade... De har vissa saker ibland som jag tycker är snygga som de har med. Men jag hade kunnat kanske lite mer av... Lite mer Greg Fraser eller Hoitema i det hade jag varit nöjd med.
Ja, det som jag kände lite att jag saknade i den var att... Och jag vet inte om det var kanske för att jag fick den känslan på trailern eller om det var bara plotten jag fick det ifrån. Men jag hade velat att den skulle vara liksom lite mer sci-fi-ig.
Ja, jag förstår vad du menar.
Jag hade hoppats på att det skulle vara lite mer så här, lite mer liksom, teknologi kanske, lite mer så här, inte bara på jorden. Alltså så där. För att det är så himla intressant med den här virtual reality-grejen, är jätteintressant. Men det är också väldigt så här, stängt system som liksom inte... Det är samma sak hela tiden, bara till lite olika miljöer. Så. Så bara någonting lite mer så att det här har pushat lite mer mot det niche sci-fi hållet.
Ja, men jag kan hålla med dig. Och det är ju lite grann det. För jag håller helt med dig, för där blev jag lite... det som var bra, som jag blev lite glad för, var ju i slutet av säsongen så är det just de tar in den här kryokammaren. De har lite med att de planerar lite grann det här med hur de ska få iväg den här hjärnan då som ska iväg. Alltså, då blir det lite mer av det här hård, alltså science fiction på riktigt i det. Men sen är ju boken i sig, vad jag förstår, är ju också ganska välskriven alltså hur fysiken funkar, eller kanske kan funka i alla fall. Så den ligger ju lite grann som de gamla Bond-filmer gör, den ligger på gränsen över vad människan är nu. Att den, och sådär. Sen så tror jag och hoppas ju att kommande säsong, om det nu blir någon, eller säsonger, kommer att förmodligen bli mer sci-fi. Alltså,
ja, eftersom att man kräver tidshopp och sånt, tänker jag också.
Ja, sen vet jag inte, för jag har inte läst boken. Nej. Alltså det kan ju lika gärna vara så att delvis kan det vara så att de aldrig tar sig till jorden ens, utan det kommer liksom lösa sig på vägen ändå, och att vi inte kommer behöva göra så mycket egentligen. För jag har inte velat gå in och läsa om vad som händer heller, för att det är så här, det vill jag inte spoila mig själv på. Så vi får se, men jag håller med dig om att jag hade ju också velat att kanske skulle vara lite mer sci-fi i det på något sätt.
Jag fattar det som också vad jag läst om själva adapterandet av boken är att det är väldigt annorlunda, alltså settings. Men jag fattar det som att boken egentligen utspelar sig i stort sett alltså bara Kina, att det är så. Och att alla karaktärer är egentligen från Kina, och här har man liksom gjort det mer internationellt.
Ja, det vet jag inte, men det är ju inte otroligt med tanke på att författaren är från Kina. Och jag, när du säger det, så får jag ett svagt minne av att det kanske är så att det utspelar sig på olika ställen i Kina, men inte så mycket mer.
Också att det är, men det är ju adaption, så blir det när man gör adaptioner, men det är också att jag läste att det var olika, alltså många karaktärerna vi möter i serien är typ blandningar av flera karaktärer, typ att det är mishmash av olika typer från böckerna som man har gjort till en, för att det är streamlinade lite grann, vilket också makes sense för
det kan jag absolut köpa. Så, och det är väl därför det är bra. Jag är lite, alltså jag är glad precis, för hade man läst boken så kanske man hade blivit skitstörd på att ens favoritkaraktär eller vad som helst inte är med, utan bara, men det här är en blandning av de två. För det hade jag sett en annan serie eller film som jag har läst boken på. Det är klart att jag inte väntar mig att det ska vara boken, men just att man kanske gör lite väl mycket tolkningar blir det svårt. Men den här är ju också, alltså boken är ju vad jag förstår väldigt invecklad i sig och välskriven på många sätt, vilket gör att de här som skapat den, det är ändå Game of Thrones-skaparna och vad heter han, Alexander eller vad han nu heter, som skrivit manuset tillsammans med dem. Mm. De har ju sagt att det här är det mest utmanande de har gjort och roligaste, för det är så mycket olika saker. Och då får man ju göra så här lite kill your darlings och mishmash ihop allt. Men sett till det så, alltså så som den ser ut, nu har man inte läst boken, men den är ändå det är ett bra manus, det är välskrivet och det håller ändå ett hyfsat tempo och att man får ihop det ändå. Trots att det ändå är ganska komplicerade saker du ska få ihop på ganska kort tid, för säsongen hade kunnat vara dubbelt så lång. Nästan, om man ser till hur man vill bygga upp saker, men de måste göra ett visst tempo, så tycker jag att de löser det bra.
Ja.
Så det är en väldigt, väldigt bra serie. Jag har liksom inte riktigt, och det går att prata om den hur mycket som helst, för att det är mycket så här filosofiska frågor kring vad som är rätt och fel och hur man ska hantera saker, vad som kommer sen och varför vi inte gör så här och du vet, så att det, ja, den är med en på ett sätt. Ändå. Alltså det är otroligt otroligt bra. Helt klart sevärt, ska jag säga. Någonting mer vi ska säga om den?
Nej. Inte egentligen. Inte för det känns som att ju mer man pratar om det så mer kommer bara fastna i och gräva i det.
Ja, men lite så. För det känns ju som att man inte ens har, även om vi pratar nu så är vi ändå inte inne på vissa saker som har hänt eller som man tänker på i detta. Så att nej, det finns mycket där, tänker jag. Mycket frågor som är fortfarande kvarstår, vilket jag gillar. Det är fortfarande inte så att det förstör att det är massa frågor kvar, utan snarare som att de finns där. Och inte alla frågor man har behöver få svar. Nej. Vissa behöver få det, men vissa saker behöver man inte. Men man hade ändå velat veta det. Men det är jag tacksam att ändå kunna prata om. Så att jag tycker att det är en bra serie på många sätt.
Ja.
Högt rekommenderad. Sätt betyg på den då.
Den är svår att betygsätta. Att det är så här, för mig har den typ ett betyg för liksom hur den är gjord och narrativet. Och sen så har den ett annat betyg för typ filosofin och meningen i det. Ja. På något sätt.
Du får försöka gifta de här två sakerna.
Ja, men den får en sjubba av mig.
En sjubba bara. Uh-huh. Jag tänker nog så här, det finns vissa saker, den är fortfarande, tycker jag, på många sätt briljant. Det finns vissa svagheter, det är som, så här, som jag pratade om med fotot till exempel och vissa saker så, och kanske vissa saker som jag hade velat ha lite mer av och lite mer känsla av, som man får, jag vet inte, den här själsliga, liksom, vad ska man kalla den själsliga, både svärtan och kanske glädjen på lite mer liksom känslomässigt sett. Jag vet inte hur man ska förklara riktigt. Men den är fortfarande bra så pass att jag sätter nog en 8 på den ändå, tror jag. Sen är det som sagt återigen vänta ut. För att när den, hur många säsonger det kommer bli vet man ju inte.
Nej, ingen aning.
Vad de tänker. Om det blir fler säsonger för det första. Skulle det inte bli mer säsonger, då är jag beredd att kanske sänka det till en 7. Så tänker jag typ.
Ja, alltså skulle det bara vara att det är bara den här säsongen, då har den lämnat liksom, då är det inget avslut på den.
Nej, men återigen,
en serie som inte har ett avslut är alltid lite.
Nej, men återigen så tycker jag att slutet är som att det skulle kunna funka som ett avslut och så lämnar man det därhen, men då sänker den sig helt klart. Men som det ser ut just nu med att det är en första säsong så ligger den på en 8, men det är också så här att om man får följa det här till när det slutar ordentligt, alltså enligt bok och såna här saker, så skulle lika gärna första säsongen kanske höjas ytterligare ett snäpp för mig. Alltså om i sin helhet sen. Men å andra sidan så kan det också lika gärna vara så att om det görs 3 säsonger så kanske på en helhet alla säsongerna skulle bli en 8 totalt.
Ja.
Men vi får se. Jag ser fram emot. Jag hoppas verkligen att det blir fler säsonger.
Ja.
Att de tar det från till slutet.
Ja, jag ser med.
Men då nöjer vi oss för den här gången, tänker jag.
Ja.
Så avslutar vi där. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra.
Ha det fint.